Ämnet är rättfärdiggörelsen. Rättfärdiggörelsen. Med rättfärdiggörelsen menas en domsakt. Det är Gud som dömer en människa fri. Rättfärdiggörelsen förutsätter att vi står anklagade, att vi av Guds lov har befunnits vara skyldiga. Vi har gjort uppror mot Gud. Vi måste nu dömas av Gud den rättfärdige. Och domen enligt loven måste bli evig förtappelse. Ingen enda människa är rättfärdig inför Gud. Inför Guds lov står alla människor med skuld. Precis alla människor. Alla saknar rättfärdighet. Alla saknar härligheten från Gud. Rättfärdiggörelsen, det är Guds frikännande dom som förkunnas över ogudaktiga människor. Människor som enligt lagen, enligt Guds lov, är skyldiga till evig förtappelse. Och grundvalen för rättfärdiggörelsedomen finns då inte till någon del hos människan, utan uteslutande hos Gud själv. I Gamla testamentet anges grundvalen ganska ofta bara med orden "för Herrens namns skull" eller "för min egen skull". Och när förtjänsten för denna frikännande dom anges, så står det "för min älskade sons skull", "för Kristi skull" eller "i Jesu namn". Och det kan också i Nya testamentet uttryckas med orden "för Kristi pinas och döds skull" eller "på grund av Kristi blod". Den frikännande domen, rättfärdiggörelsen, innebär alltså inte att Gud upphäver loven. Jesus säger ju själv: "Jag har inte kommit för att upphäva loven, utan för att fullborda den." Grunden är alltså inte att loven är upphävd, utan att den är fullbordad. Kristus har fullbordat loven. Kristus har fullkomligt gottgjort i vårt ställe, i syndares ställe. Inte bara för fromma människor i det gudfruktiga stället, utan i det ogudaktigas stället. Det är väldigt viktigt att vi har detta klart för oss inledningsvis. Ty det har blivit mycket vanligt att tänka på ett helt annat sätt när man hör ordet rättfärdiggörelse. Man tänker nämligen på en förvandling av människan. Man tänker på någonting i människan. Och de som tänker på det sättet, de måste naturligtvis opponera sig kraftigt om någon talar om en allmän rättfärdiggörelse. En objektiv och universell rättfärdiggörelse. Det är ju för sådana människor något alldeles orimligt, när vi vet att de allra flesta människorna fortsätter i sitt gamla väsende, i vantro och mörker, och ingalunda har blivit nya människor med en ny kärlek till Gud och ny lydnad. Men har man klart för sig vad rättfärdiggörelse betyder, nämligen Guds frikännande dom av syndare för Kristi skull alena, då förstår man att denna dom, den är allmän. I den mån Kristus har gottgjort för alla. Men har Kristus inte gottgjort för alla, då är den naturligtvis inte allmän. Rättfärdiggörelsen hör alltså intimt samman med Kristi lovuppfyllelse, Kristi lydnad, Kristi strafflidande och död för alla människor. Och nu säger Guds ord att en har dött för alla, alltså har det alla dött. Nu säger Guds ord: se Guds lam som borttager världens synd. Och med världen menas alla människor. Nu säger Guds ord: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, i det att han icke tillräknade dem deras synder. Ställföreträdaren blev tillräknad människornas synder. Fastän det nu är sant att endast det troende får verkligt gagn av Kristi återlösning, Kristi död på korset, Kristi ställföreträdande lovuppfyllelse för alla människor, Kristi nåd, Kristi rättfärdighet, den frid som Kristus har vunnit och stiftat för alla människor genom sitt blod, så lär likväl Bibeln tydligt att Kristus har återlöst alla. Endast det troende får verkligt gagn och nytta av Kristi återlösning, men ändå är återlösningen allmän. Alla är köpta. De som ligger i helvetet var köpta med Kristi dyra blod. De som ligger i helvetet var försonade med Gud genom Kristus. De som ligger i helvetet hade genom Kristus erklärats rättfärdiga. Men de har inte trott det. De har förkastat det. De har förblivit oomvända i mörker. De har avvisat Kristus, avvisat försoningen, avvisat återlösningen, avvisat den frikännande domen, rättfärdiggörelsen. Tron, den kräver ett föremål. Tron betyder att man tar emot den fria gåvan. Tron förutsätter en gåva, och gåvan förutsätter tro. Syftet med återlösningen, med försoningen, med rättfärdiggörelsen, är att denna gåva ska delas ut åt människorna, åt var och en. Och därför kallar Gud och insätter genom sin församling lärare och evangelister, apostlar, herdar, som ska gå ut med försoningens ord. dela ut denna gåva till människorna för att den ska tros, för att den ska tas emot. Och vad är det då som ska tas emot? Jo, en gåva som innebär att människan som är förlorad i sig själv är frälst och räddad, förlåten, rättfärdig i Kristus och för Kristi skull. Kristus är din räddning. Och tron klamrar sig fast vid detta löfte om förlåtelse, om nåd, om rättfärdighet för Kristi skull. Tron är skapad av detta löfte, av denna gåva. Och tron griper om det detta löfte erbjuder. Den rättfärdiggörande tron är en tro som rättfärdiggör bara på grund av det som tron klamrar sig fast vid, bara på grund av trons föremål. Och evangelium handlar bara om vad som fritt skänkes och ges. Evangelium i egentlig och trängre mening handlar ingenting om människan, vad människan måste göra, utan uteslutande det glada budskapet att människan benådas, förlåtes, räknas för rättfärdig av nåd alena, för Kristi skull alena, som får tas emot gratis, vilket uttrycks med orden genom tron alena, inte genom gärningar och inte på grund av tron, inte på grundval av tron, utan genom tron. Och uttrycket genom tron alena står i motsatsställning till genom gärningar, genom någonting som människan gör. Evangelium lovar och erbjuder åt den fördömde nåd, förlåtelse, försoning, Kristi rättfärdighet, syndernas förlåtelse. Skriften säger att Gud förklarar, erklärar den ogudaktige rättfärdig. Många människor missuppfattar detta och menar att Gud kan endast förlåta och erklära någon rättfärdig om människan slutar att vara ogudaktig. Och då blir grundvalen för förlåtelsen det Kristus har gjort, plus att människan har ändrat sig och blivit gudfruktig. Men så lär inte Guds ord. Ingen människa kan ändra sig förrän hon, så som ogudaktig, har fått gåvan försoning, frid med Gud, rättfärdighet från Gud. Då inträder en förändring som en följd av denna gåva. Bibeln säger i Romarbrevet 4:5 att Gud erklärar den ogudaktige rättfärdig. Och så är det. Den som av loven har befunnits vara ogudaktig erklärs i evangelium för rättfärdig bara på grundval av Kristi lovuppfyllelse, inte på någon annan grund. Och vi har många bibelställen som talar om detta i Romarbrevet. Längre fram i det fjärde kapitlet, i den sista versen, så står det ordagrant om Kristus Jesus att han blev utlämnad till döden på grund av våra lagöverträdelser, lovöverträdelser. Våra synder var alltså orsaken till att han blev utlämnad till att dödas. Och så fortsätter det. Och han blev uppväckt. Och så står det i grundtexten samma preposition: på grund av vår rättfärdiggörelse. På grund av vår rättfärdiggörelse. Det vill säga, han hade till fullo gott gjort för alla människor när han sa på korset: det är fullbordat. Så hade han i alla stycken uppfyllt loven. Och därför blev han uppväckt. Och hans uppväckelse, hans uppståndelse, ett vittnesbörd om att i och med att han dog så har alla dött. Och nu gäller och tillräknas oss Kristi rättfärdighet. I det femte kapitlet nämns detta återigen i hela kapitlet, men vi kan stanna vid ett par verser. I den tionde versen så stryks det under att orsaken till försoningen, det är Kristi död och pina. Det står: ty om vi medan vi voro Guds ovänner blev försonade med honom genom hans sons död. Här ser vi att grundvalen för försoningen är Kristi död. Och det står att vi blev försonade medan vi voro ovänner. I versen innan står samma sak, men då används som en synonym till ordet blevo försonade uttrycket hava blivit rättfärdig förklarade, rättfärdiggjorda. Och orsaken till att vi har blivit rättfärdiggjorda, erklärade rättfärdiga, det är, står det, hans blod, ingenting annat. Så mycket mer skola vi därför, sedan vi nu hava blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod. Så står det. Och som en parallell i nästa vers, vers 10: vi blev försonade med honom genom hans sons död. Vi ser alltså att uttrycken att ha blivit rättfärdiggjord och ha blivit försonad är precis samma sak. Och vi ser att orsaken är densamma i båda fallen: hans blod eller hans sons död. Och det är samma sak. Kristi blod eller Kristi död, det är ett och detsamma. Det är priset, det är betalningen för vår frid, vår frihet från lovens fördömelsedom. Och det säger då Paulus i klartext i den 18:e versen i femte kapitlet. Och den vers som många översättningar studsar inför, den är allt för klar och allt för tydlig, tycks det. Där står det ordagrant sålunda: så som genom en människas överträdelse det blev till en fördömelsedom för alla människor, på samma sätt så blev det genom en människas rättfärdiga handlande, fullkomliga liv, rättfärdiga liv, för alla människor till en frikännande dom eller till en rättfärdiggörelse som ger liv. Ordagrant står det till en livets rättfärdiggörelse. Här står helt tydligt att resultatet av en endas överträdelse blev katakrima, fördömelsedom för alla människor, eis pantas antropos för alla människor. Och så står det i nästa led att genom en endas dikaiomatos, en endas fullkomliga rättfärdiga liv, rättfärdiga verk, så blev det till dikaiosin, till en rättfärdiggörelse som ger liv för några få, när det står eis pantas antropos, för alla människor, till en rättfärdiggörelse som ger liv. Det är denna underbara dom genom Kristus som prästen ska gå ut och förkunna för dem som genom loven står under fördömelsen, som är förskräckta och förtvivlade och har inget hopp här i världen. Evangelium handlar då inte om att du har ett litet hopp om du gör så och så. Nej, evangelium handlar inte alls om vad du ska göra, utan uteslutande vad Gud har gjort för dig och nu ger åt dig för Kristi skull alena. Rättfärdiggörelsen eller försoningen betyder alltså inte att Gud är beredd och villig att förlåta om människan först uppfyller vissa villkor. Evangelium handlar om en frikännande dom för Kristi skull alena, och denna dom gäller alla människor. Tron, den är inte en gärning som vi måste prestera för att denna dom ska kunna fällas, för att rättfärdiggörelsen ska vara ett faktum. Tron är endast instrumental. Tron åstadkommer inte rättfärdiggörelsen. Förstår ni ordet åstadkommer? Tron tillverkar inte, orsakar inte, frambringar inte rättfärdiggörelsen. Den domen är frambringad i och med att Kristus säger det är fullbordat. Och beviset för att den är frambringad är att graven är tom, att döden, djävulen och helvetet icke kan behålla honom. Det är beviset. Tron frambringar inte denna gåva. Tron gör inte eller påverkar inte Gud att förlåta. Påverkar inte Gud att bli blidkad, utan Gud är blidkad, försonad, nådigt sinnad emot oss för Kristi skull alena. Tron är inte ett villkor som vi måste uppfylla. Tron är helt igenom instrumental. Det vill säga, genom tron tar vi emot den rättfärdiggörelse som redan finns, den försoning som redan finns, den syndaförlåtelse som redan finns och räcker oss. Så ska jag summera upp det här i några punkter. För det första, rättfärdiggörelsen är en Guds handling genom vilken Gud förklarar, heter det på norsk, erklärer en människa rättfärdig, en människa som i sig själv inte är rättfärdig. Och bibelstället Romarbrevet 4:5, Gud erklärer den ogudaktige rättfärdig. Det är alltså en Guds handling. Det handlar inte om min förvandling. Om man tror det, så har man blandat samman det som blir frukten, följden av denna Guds nådiga handling, när den blir trodd, när den tas emot, med själva denna handling och den grund som den vilar på. För det andra, den objektiva rättfärdiggörelsen, den består inte i en sinnesändring hos människan, utan i att Gud för Kristi skull alena inte tillräknar människorna deras synder. För Kristi skull alena. Våra lutherska bekännelseskrifter hamrar in detta gång på gång, att en dödlig fara och den värsta förvanskning av Guds ord, när man menar att rättfärdiggörelsens grund inte bara är Kristi verk och Guds nåd, utan dessutom människans förändring. En sån uppfattning omintetgör nämligen evangelium, omintetgör att en människa kan vara viss om Guds nåd, om rättfärdiggörelsen. Hon kan aldrig vara helt viss om att hennes förändring räcker, är tillräcklig. Detta var den objektiva rättfärdiggörelsen. Den består alltså endast i Kristi fullbordade verk. För det tredje, den subjektiva eller personliga rättfärdiggörelsen, den äger rum i det ögonblick då tron på förlåtelsen av nåd alena, för Kristi skull alena, upptändes. Den subjektiva eller personliga rättfärdiggörelsen äger rum i det ögonblick då jag tror nåden i Kristus, då jag tar emot rättfärdiggörelsegåvan, den objektiva rättfärdiggörelsen. I det ögonblick då tron på förlåtelsen för Kristi skull upptändes. Och då följer för det fjärde, att förutsättningen för den subjektiva rättfärdiggörelsen, det vi kallar för rättfärdiggörelsen genom tron, är den objektiva rättfärdiggörelsen. Det faktum att Gud på grund av Kristi ställföreträdande gottgörelse redan har försonat alla människor med sig själv. Finns det ingen objektiv rättfärdiggörelse, ja, då kan inte heller någon subjektiv rättfärdiggörelse äga rum. Då finns det ingen frikännande dom att ta emot. Då finns det ingen frikännande dom att bli glad över. Då finns det ingen frikännande dom att förtrösta på. Då finns det ingen möjlighet för mig att jubla och tacka Gud och säga: jag behöver inte dö, jag behöver inte gå till helvetet, jag är frälst, jag är förlossad, jag är återlöst. Kristus har betalt, Kristi blod har tvättat bort alla mina synder, Guds lamm har borttagit världens synd, och därför är jag förlåten, därför är Kristi rättfärdighet tillräknad mig. Finns det ingen objektiv rättfärdiggörelse, så har ju tron ingenting att ta emot. Då måste tron istället skapa någonting som inte fanns, som inte finns. För det femte, den som förnekar den objektiva rättfärdiggörelsen måste också förneka att den subjektiva rättfärdiggörelsen äger rum genom tron. En sådan lär istället att den subjektiva rättfärdiggörelsen äger rum på grund av tron. Jag läste ett tidningsurklipp från Dagen, skrivet av en person som heter Matteus Holte. Och han säger just detta, att en levande tro är villkoret, betingelsen, som Guds ånd må få skapa i en synders hjärte för att kunna tillgi synden och erklära syndaren för rättfärdig. Det räcker alltså inte med Kristi fullbordade verk. Då kan ännu inte Gud tillgi synden. Det räcker inte med Kristi fullkomliga lydnad. Det räcker inte med Kristi död på korset. Dessutom så måste anden skapa i människan en levande tro. Och då, när det också finns där, när det villkoret är uppfyllt, då ser Gud på människan och så ser han där en människa som har en levande tro. Och då kan han tillgi synden. Detta är ju groteskt. Hur ska den levande tron kunna uppstå? Då är inte den levande tron ett mottagande av och ett förlitande på den fullkomliga gåvan för Kristi skull alena. För någon sån gåva finns ju ännu inte. Någon syndernas förlåtelse finns ännu inte att lita på och ta emot. Först när jag har blivit förvandlad till en levande troende människa, då kan Gud tillgi. Skriften säger: Gud erklärar den ogudaktige rättfärdig. Det står så många andra galna saker i denna artikel att jag kan inte ta upp allt sammans, men kanske jag ska nämna två saker till. Det står så här: det bibelske uttryck rättfärdiggöre omfattar icke bara en juridisk handling, domsavsigelse, det vill säga att en synder blir tillregnet Jesu Kristi rättfärdighet och får förlåtelse för sin synd. I våra lutherska bekännelseskrifter står det att det är på det viset. Rättfärdiggörelsen omfattar bara denna juridiska handling, denna frikännande dom. Och följden av att man tar emot den, litar på den, förtröstar på den, det är helgelsen. Det är det nya livet, det är den nya kärleken till Gud. Men denna följd är aldrig villkoret och betingelsen för rättfärdiggörelsen. Den får inte blandas in i artikeln om rättfärdiggörelsen, heter det, utan det är en frukt av tron, en följd av rättfärdiggörelsen. Men här heter det att det är inte bara detta med en juridisk handling, men också en etisk handling, nämligen genfödelsen, troen. Och så heter det: alltså omfattar det bibelske uttryck rättfärdiggöre ett dubbelt begrepp, omfattar två nådeshandlingar. Detta är både obibliskt och olutherskt. Följden av tron, följden av rättfärdiggörelsen och mottagandet av den får aldrig plockas in som ett villkor för den frikännande domen. I så fall kan ingen frikännas, ingen förlåtas. Och det är förmodligen därför som man inom pietismen har upphört med avlösningen, absolutionen, det enskilda skriftermålet och den direkta tillsägelsen av syndernas förlåtelse. Ty man har sagt: hur kan man tillsäga någon syndernas förlåtelse? Då måste vi först undersöka människan om hon har en rätt och levande tro i sitt hjärta. Och vem kan se den? Bara Gud. Alltså kan ingen människa med full visshet förlåta i Guds namn en människas synder. Men enligt Guds ord är det vad som ska ske. Och grundvalen för att det kan ske är att den finns redan, förlåtelsen, förvärvad och vunnen för hela världen. Grundvalen för den enskilda avlösningen är inte i något avseende det jag ser hos människan, utan uteslutande vad Kristus fullkomligt redan har gjort. För det sjätte, rättfärdiggörelsen grundar sig på läran om Kristus. Grundar sig på den allmänna nåden. Grundar sig på nåden alena. Har sin grund i nådemedlen. Alltså det som nådemedlen utsäger och ger. Och ingenting annat. För det sjunde. Läran om rättfärdiggörelsen kan inte fasthållas om man inte har den rätta läran om nådemedlen. Hämtar vi inte vissheten om förlåtelsen från nådemedlen? Vissheten från det ord jag hörde, den tillsägelse som gavs mig, vissheten från att Kristi lekamen och Kristi blod har givits åt mig syndare till mina synders förlåtelse. Ja, då kan jag inte vara viss. Och menar jag mig vara viss, så lägger jag då grundvalen i mig själv och en inbildning om att mitt subjektiva tillstånd och min värdighet, den räcker. Hämtar vi inte vissheten om förlåtelsen från nådemedlen alena, då gör vi det istället från vårt subjektiva tillstånd och vår värdighet. Och det är ohållbart. För det åttonde. Rättfärdiggörelsen är, som vi sa i inledningen, en forensisk akt. Ordet forensiskt är ett fint ord, men en teologisk term som har att göra med ordet forum, torg, där domshandlingen ägde rum. En forensisk akt betyder det en domsakt. Det är inte en fysisk akt av inre förvandling. På hebreiska heter verbet histik och på grekiska dikaion. Och båda dessa verb betyder samma sak, att erklära icke skyldig. Erklära, deklarera, förlåten, rättfärdig. För Kristi skull. Icke tillräknad synden. Till den har nämligen tillräknats Kristus istället. Och tron griper om denna rättfärdighet som alltså finns utanför människan. Jag hittar den inte här. Så jag kan se, nu har jag blivit en bättre och mera rättskaffens människa. Och därför vågar jag tro att jag förlåten. Utan jag tror förlåtelsen på grund av vad som sägs och ges åt mig i nådens medel. För det nionde, rättfärdiggörelsen, den blir en personlig verklighet. Den verkställs och blir till personlig nytta genom tron som instrument. Genom tron. Eftersom rättfärdiggörelsen redan finns och är för handen. Genom tron, det vill säga att tron tar emot denna gåva. Och för det tionde uttrycket, genom tron alena, anger att saligheten är av nåd alena. Den som förnekar sola fide, det vill säga tron alena, den förnekar samtidigt sola, den förnekar samtidigt genom tron. Den som förnekar nåden alena förnekar tron alena. Och den som förnekar tron alena förnekar nåden alena. För det elfte, sker rättfärdiggörelsen utan gärningar, då grundar den sig inte på några ingjutna nådekrafter inom mig, på gratia infusa, utan den grundar sig bara på någonting som ligger utanför människan, på evangelium. För det tolfte, rättfärdiggörelsen är av nåd, för Kristi skull, genom tron. För det fjortonde, följden av rättfärdiggörelsen, det är nådaståndet. Det är andens inneboende. Det är det nya livet. Det är medlemskap i Kristi kyrka. Det är medlemskap i härlighetens rike. Det är helgelse och goda gärningar. Följden av att denna gåva inte blir försmådd, förkastad, utan att den tas emot, det är att vi står i nåden. Vi står inte längre under vreden. Vi är i nådaståndet och anden bor i våra hjärtan. Nu finns det ett nytt liv upptänt. En ny kärlek. Nu är jag en lem i Kristi kropp. Nu tillhör jag också härlighetens rike som ska uppenbaras för mig på yttersta dagen. Och helgelse och goda gärningar följer på denna tro. För det fjortonde, rättfärdiggörelse inför människor, den sker genom gärningar. Rättfärdiggörelsen inför människor, den sker genom gärningar. Människorna kan inte se det osynliga, kan inte se hjärtats tro, kan bara se gärningarna, kan bara höra bekännelsen, kan bara se vårt liv. Och det är det som framförallt Jakobs brev handlar om. Det som är frukten av tro, nämligen nya och annorlunda goda gärningar. För det femtonde, rättfärdiggörelsen har inga grader. Rättfärdiggörelsen är alltid fullkomlig. Tron har grader. Det kan vara en stark tro eller en svag tro. Man har ett kraftigt grepp om gåvan, eller man håller gåvan med darrande och svaga händer. Men rättfärdiggörelsens grundval är ju gåvan som jag har. Och den kan inte vara mer eller mindre. Den svaga tron rättfärdiggör lika mycket som den starka tron. Och det sista vi hinner att säga, det sextonde, läran om rättfärdiggörelsen är den kristna lärans huvudartikel. Om inte denna lära hålles ren och klar, då faller kyrkan. Då är det meningslöst med all annan verksamhet. Denna lära är den artikel med vilken kyrkan står eller faller. Och därmed måste vi sätta punkt. Efter att